Varmt välkommen till församlingen Frikyrkan för alla folk. Jag heter Gert Torstensson och jag är pastor i församlingen. Och på den här podden så försöker vi att dela med oss av biblisk undervisning i all enkelhet. Speciellt nu i så kallade coronatider. Så du som har klickat dig in här för första gången, du ska känna dig särskilt välkommen. Vi studerar Galaterbrevet för tillfället. Galaterbrevet är ju en bok i det nya testamentet i Bibeln. Och vi har kommit till avsnitt nummer 6. Och skulle du vilja lyssna på de tidigare avsnitten så finns de här på den här sidan, på samma sida. Du kan bara scrolla dig neråt så hittar du dem. Jag ska alldeles strax slå upp Galaterbrevet, men innan vi gör det så ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord. Tack att du i och genom ditt ord uppenbarar din vilja för oss och du uppenbarar vem du själv är. Tack att du har gett oss av din heliga ande och vi ber dig heliga ande att du ska hjälpa oss att förstå det vi hör och det vi läser. Heliga ande, öppna våra hjärtan, gör oss till god jord för ditt ord. Så vill jag också be om välsignelse över den som just nu har klickat sig in här på podden och ta del av den här undervisningen. Jag ber i Jesu namn. Amen. Vi läser 3 versar ifrån Galaterbrevet, kapitel 3, vers 5-7. Det är Paulus som skriver: Han som ger er anden och gör underverk bland er, är det för era laggärningar eller för att ni lyssnar i tro som Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som har tron, det är Abrahams barn. Paulus har ju tidigare med tydlighet slagit fast att Gud förklarar människan rättfärdig genom tro och inte genom laggärningar. Och nu tar Paulus Abraham som ett exempel på det och på en person som har blivit rättfärdig förklarad av tro och inte genom gärningar. Och just Abrahams namn återkommer ett flertal gånger i kapitel 3 och 4. Så därför är det min tanke att vi idag inte mer ska läsa i Galaterbrevet, utan vi alldeles strax ska gå till första Mosebok och läsa en del avsnitt om Abraham. För jag tror att det är viktigt att ha en förkunskap om vem Abraham är för att kunna hänga med fortsättningsvis i kapitel 3 och 4 i Galaterbrevet. Så vi kan ju säga att vi gör nästan som en liten avstickare idag, fast det hör också till Galaterbrevet det här. Så vem är Abraham egentligen? Jo, som sagt, du kan läsa om honom i Bibelns första bok, i första Mosebok. Han räknas som trons far. Och vi läste här i Galaterbrevet att alla vi som håller oss till tro istället för gärningar, vi får kallas för Abrahams barn. För judarna är ju Abraham en jätteviktig person. Abraham är ju själva startpunkten och början till det judiska folket. Och sen kristna över hela jorden har ju också en relation till Abraham. Namnet Abraham betyder fader till många. Och det stämmer faktiskt både bokstavligt och andligt. Han hette från början Abram. Men Gud gav honom ett nytt namn, Abraham. Och jag använder namnet Abraham konsekvent. Abraham, han levde i en stad som hette Ur och som låg i Kaldén, i landet mellan floderna Eufrat och Tigris i Mesopotamien. Och ska vi tänka på dagens geografi så ligger det i våra dagars Irak. Abraham hade en pappa som hette Tera och 2 bröder som hette Nahor och Haran. Och Haran dog ganska tidigt, och så lämnade han efter sig en son som hette Lot. Abraham tog hand om honom. Och när vi läser om Abraham så läser vi också om Lot. Abraham, han var gift med Sara, och Sara var faktiskt Abrahams halvsyster. De hade gemensam pappa men inte mamma. Och det var inte alls ovanligt i dessa kulturer att en man hade flera hustrur, eller en hustru och så kallade bihustrur. Och det förklarar varför de hade samma pappa men inte mamma. Så gifte man sig också ofta inom familjen och släkten. En annan stormakt vid sidan av Mesopotamien vid den här tiden, det var Egypten. Och så mellan Mesopotamien och Egypten så låg då Kanaans land. Om ni tänker de här karavanvägarna gick från Mesopotamien till Egypten och genom Kanaans land. Det är det som kallas för den fruktbara halvmånen. Så Abraham, när han gav sig iväg efter att Gud hade kallat honom, så vandrade han den här vägen. Gud kallade honom att lämna sitt eget land för att bege sig till ett land som Gud skulle visa honom. Vi ska alldeles strax läsa de verserna. Så vi kan, för våra inre ögon, så kan vi se en beduin som vandrar med ett stort sällskap och med stora boskapsjordar. Och så bor de i tält. Så Abraham är en gammal man när vi kommer in i bilden. Han är 75 år, han har inga barn, och Gud talar till honom och kallar honom. Så låt oss gå till första Mosebok och läsa från kapitel 12. De fyra första verserna där. Första Mosebok, kapitel 12, vers 1-4. Herren sade till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Jag vågar påstå att det här är definitivt ett av Bibelns allra viktigaste bibelställen. Egentligen kan hela Bibeln läsas och förklaras utifrån dessa verser. Mitt i en avgudakultur så talar Gud till en enda människa, och hela världshistorien förändras. Gud ger ett löfte till Abraham. Gud, han talar till Abraham. Det står inte på vilket sätt han talar, men han talar, och vi vet att när Gud talar, då blir det till. Det står att han i begynnelsen sa: var det ljus. Och det blev ljus. Det är så att säga garanten för att något ska kunna ske, det är att Gud talar. Och Abraham, han är 75 år, han har inga barn, han är dessutom gift med en kvinna i mogen ålder och som inte kan få barn. Så förutsättningarna är mänskligt sett inte de bästa. För vad innebär löftet till Abraham? Vad är det egentligen Gud säger? Jo, Gud lovar Abraham ett land. Han lovar också att han ska bli far till ett stort folk, och att hans namn ska bli stort och känt. Och så lovar Gud att välsigna Abraham, och faktiskt inte bara honom utan alla världens släkten genom honom. Och så står det att när Gud hade talat så står det att Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Det här är ett lysande exempel på vad vi ska kalla biblisk tro. Att tro på Gud är ju inte att hålla för sant att Gud finns. Att han på något sätt skulle vara den bästa guden i jämförelse med andra alternativ. Och tro heller inte att ha vissa åsikter och ståndpunkter som skulle kunna kallas för kristna. Att tro på Gud, det är att lyssna till honom. Och att lita på honom så pass att man faktiskt också vill göra det han säger. För man tror att Gud vill gott. Och man tror att om Gud talar och lovar så kommer han att hålla det. Och därför så ger sig Abraham iväg. Inte för att det verkade speciellt logiskt. Eller för att det var ett gott förslag. Utan bara för att Gud sa det. Och Abraham litade på Gud. Att tro på Gud är att lita på att det han säger ska ske. Nu kommer vi att se här att Abrahams vandring i tro på Gud var ju inte spikrak. Och den var inte fri från dalar och tvivel och misstag och så vidare. Den var inte fullkomlig på något sätt, den vandringen. Men grundläggande så kännetecknas Abraham av en överlåtelse till Gud och en förtröstan och en tillit till Gud. Nu var det ju stora problemet för Abraham, om han nu skulle bli far till ett stort folk, så var det ju givetvis att han inte hade så mycket som ett eget barn. Och Abraham, han blev ju äldre och han undrade givetvis hur Gud egentligen tänkte. Och om vi går fram till första Mosebok 15 och läser några verser i inledningen av det kapitlet, så ska vi se att Abraham, ja, han misströstar lite grann här, som vi människor kan göra ibland, va? Det står så här: därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa: var inte rädd, Abraham. Jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: Herre Gud, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och Abraham fortsatte: se, mig har du inte gett någon avkomling, så det blir en av mitt husfolk som ärver mig. Men Herrens ord kom till honom: det är inte han som ska ärva dig. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa: se upp emot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom: så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Ja, ni känner igen ordalydelsen i den sista versen här som vi läste i vers 6. För att det är precis det citatet som förekommer i Galaterbrevet 3 och 6. Att Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Men som sagt, Abraham misströstar ju här. Han är frågande: hur ska det gå med löftet? Det verkar inget vidare. Men så kommer Gud på nytt. Så påminner han och upprepar sitt löfte. Eliezer, nej. Han ska inte ärva dig. Det ska en annan göra som kommer ur din egen kropp. Så för Gud Abraham ut för att se och försöka räkna stjärnorna. Och det är ju inte lätt. Och då läser vi att Abraham trodde på Herren. Och han räknade honom det till rättfärdighet. På grund av tro. Inte för att Abraham var fullkomlig. Och inte heller för att han höll en tillräckligt hög moralisk standard. Utan han trodde helt enkelt på Gud. Han litade på Gud. Han la sitt liv i Guds händer. Och det räknade Gud honom till rättfärdighet. Men det är ju så här, medan man väntar att någonting som Gud har lovat ska ske, så är det lätt att få tankar om att kanske ta saken i egna händer. Och Abraham och Sara, de får en tanke. En tanke om att de kanske skulle kunna hjälpa Gud lite på traven, så att säga. De blir ju äldre och äldre och inget barn är på väg. Men det är ju sällan någon bra idé att försöka pusha Gud eller att ta saken i egna händer. Och det de nu gör, det kommer att få ödesdigra konsekvenser för dem. Men egentligen också för all framtid. Jag fortsätter att läsa ifrån kapitel 6. Förlåt, kapitel 16 givetvis. I första Mosebok. Abrahams hustru Sara hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sara sa till Abraham: se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Kanske kan jag få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Saras ord. När Abraham hade bott i 10 år i Kanaans land tog hans hustru Sara sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abraham. Och han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor. Då sa Sara till Abraham: den kränkning jag utsätts för ska komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren får döma mellan mig och dig. Abraham sa till Sara: se, din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst. Och när Sara då bestraffade henne flydde hon bort från henne. Men Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vattnet till Shur. Han sade: Hagar, Saras slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Och svarade: jag är på flykt från min husmor Sara. Då sa Herrens ängel till henne: gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Och Herrens ängel fortsatte: jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Sedan sade Herrens ängel till henne: se, du är havande och du ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael, för Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vildåsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon sa: du är den Gud som ser mig. För hon tänkte: har jag här fått se en skymt av honom som ser mig? Därför kallade man brunnen Beer Lahai, Lahai Roi. Ja, du kanske säkert kan uttala de här orden bättre än jag. Den ligger mellan Kadesh och Bered. Hagar födde en son åt Abraham och Abraham gav sonen som Hagar fött namnet Ismael. Abraham var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. Ja, det är ju kanske en främmande tillvägagångssätt för oss, men hustrun, i det här fallet Sara, då hade ju ofta tjänarinnor. Och Hagar, som det står om här, hon var från Egypten. Och dessa tjänarinnor blev inte sällan så kallade bihustrur. Så Sara tog därför sin tjänarinna Hagar och gav till sin man för att Sara skulle få en son genom sin tjänarinna. Det var så de tänkte. Och så märker vi direkt konsekvenserna hur det här bidrar då till kiv och split i familjen. Och någonting som verkligen fortsätter in även in i våra dagar. Hagar, hon födde Ismael och det står att Herren välsignar även Ismael och talar om hur stort det folket ska bli. Ismael, som du kanske känner till, blev arabernas stamfader. Araberna är så att säga ismaeliter. Men nu var det ju inte genom araberna eller något annat folk heller som Gud hade tänkt arbeta fram sin frälsningsplan genom. Utan det här var ett mänskligt uträknat försök att lösa det. Och det vet vi att Guds tankar och Guds vägar är som bekant mycket högre än våra. Utan det skulle faktiskt dröja till att Abraham var 99 år och Sara någonstans i 90-årsåldern innan de fick vetskap om att de skulle få en gemensam son, Isak. För det var ju genom honom som löftet som Gud gav till Abraham skulle löpa vidare. Och så läser vi i fortsättningen i kapitel 17 att när Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Och Gud sa till honom: se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. För jag har gjort dig till far för många folk. Här ser vi hur namnbytet sker, så att säga. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig och kungar ska utgå från dig. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Och det land där du bor som främling, hela Kanans land, ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Som egendom för evigt, och jag ska vara deras Gud. Och när vi sen kommer fram till kapitel 21 i första Mosebok och läser ifrån inledningen av det 21 kapitlet så ser vi då hur slutligen Isak föds. Herren såg till Sara så som han hade lovat och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom just vid den tid som Gud hade sagt honom. Abraham gav namnet Isak åt sin son som han fått, som Sara hade fött åt honom. Och Abraham omskar sin son Isak när han var 8 dagar gammal som Gud hade befallt honom. Och Abraham var 100 år när hans son Isak föddes. Och Sara sa: Gud har fått mig att le. Alla som får höra det här kommer att le med mig. Inte åt mig utan med mig. Och hon sa: vem hade kunnat säga Abraham att Sara skulle amma barn? Men nu har jag fött en son på hans ålderdom. Det här är ju ett mirakel, någonting väldigt fantastiskt. Och jag tänker på när jag läser det här att det här skedde just vid den tid som Gud hade sagt honom. Det är ju något genomgående Guds ord att när tiden är inne. Och det är ju det där som vi människor har ganska svårt med. Att vi vill ofta kanske rusa iväg och tänker att det Gud talar till oss idag, det måste ske imorgon. Och då handlar det om också att låta det vara Guds tidsplan som så att säga styr det hela. Och att vi får bara överlåta sig Guds händer och vänta och stå fast i att det Gud har sagt och det Gud har talat, det ska ske. Och det i avslutningen här så ska vi också ställa oss en fråga. Är det så? Höll Gud sina löften till Abraham? Vi kan svara ett rungande ja på det. Om vi börjar, han blev ju lovad ett land. Och landet, det existerar ju faktiskt i våra dagar, Israels land. Det står där som ett mirakel. Och har Abraham blivit far till många folk? Ja, det har han blivit, både i bokstavlig mening och i andlig mening. Sen när Sara var död så gifte Abraham om sig med Ketura. Och de fick 6 söner ytterligare. Som alla har gett upphov till många folk. Så han är fader till många folk i fysisk mening. Men genom Jesus Kristus, som ju är den verkliga avkomman, har han också blivit fader till många folk i andlig mening. Till välsignelse för alla släkten. Vilket gör att också vi som har satt vår tro till Gud kan kalla oss för Abrahams barn. Vi har så att säga blivit en del av Guds folk. Och hur gick det till? Jo, genom Abrahams exempel. Vi har förklarats rättfärdiga genom tro på samma sätt som Abraham. Och därför kallas vi trons barn. Är hans namn känt då? Jo, du, man pratar om Abraham i alla världsdelar, tror jag. Vi pratar om Abraham. I de engelsktalande så pratar man om Abraham. Och bland de som jag har träffat som har muslimsk bakgrund, de säger Ibrahim. Så Abraham är känd över hela världen. Abraham, han var invandraren som kom till ett främmande land. Han levde som främling i ett land som han inte upplevde som hans, men det blev hans. Men Abraham, han hade vigt sitt liv till Gud. Och vart han än kom så kan vi läsa att han byggde ett altare åt Herren. Överallt dit han kom så vittnade han om Gud, den Gud som han trodde på, hade kommit till tro på. Han var invandrare, men han var också invandraren som blev missionär i ett land som tjänade helt andra gudar än den Gud som Abraham trodde på. Abraham, han hade gjort upp med avgudarna. Han stod för sin tro, han vittnade om Gud i Kanaans land. Det började med Abraham. Och det spred sig ut i landet och sen vidare över hela världen. Och jag kan inte låta bli att dra vissa paralleller också med vårt. Jag tänker på alla de som har kommit som invandrare och flyktingar till vårt land. Ett land som har en lång, lång kristen historia. Men som vi tvingas att erkänna som kanske inte i den här tiden som vi lever kan ge skäl för namnet kristet, va? Och de kommer till Sverige och sen känner de sig som främlingar. De kommer till ett land där materialismen och där egoismen och där individualismen och självförverkligandet står i centrum. Men så ser vi att många av dessa som har kommit, de har funnit Gud. Ja, så många gånger har jag hört den här berättelsen att man har sökt Gud så länge men inte funnit honom. Men så får man höra talas om Jesus Kristus. Den avkomman, Abrahams avkomma. Och så får man kontakt med levande Gud och överlåter sig till Gud. Till den Gud som har talat till dem, som har kallat dem för en tid som den här. För att de inte bara ska vara flyktingar, invandrare utan också missionärer. Och överallt där de går fram vittna om den Gud som de har kommit till tro på. Jag tycker det är fantastiskt. Vi har sett det ju och vi har fått uppleva det en hel del i församlingen. Och jag vet att det här är ju någonting som har hänt utöver hela vårt land. De sista åren här på ett speciellt sätt. Innan vi bara säger amen så skulle jag vilja läsa ett sista bibelord. Om vi går till Hebreerbrevet 11. Det är som en liten sammanfattning på det som vi har läst om Abraham och om Sara. Hebreerbrevet 11 är ju ett, det brukar kallas för trons kapitel, eller det är kapitlet om troshjältarna, och där finns ju Abraham med. Jag läser från vers 8 i Hebreerbrevets 11 kapitel. Det står det så här att i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte, för han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud. Genom tron fick även Sara, som var ofruktsam, kraft att bli mor till en ätt, fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Därför fick också en enda man så gott som död, barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Gud är fantastisk. Gud är miraklernas Gud och tillsammans brister vi ut i ett amen. Gud välsigne dig.